slutet av 80-talet upplever konstbranschen i Sverige en ny guldålder.
När vi sa att nu är det nog, det kan inte kosta så här mycket pengar, så skrattade ju de här nya aktörerna åt oss och bara visade att det här spelet gick vidare till nya höjder. Va?
At $37 million and selling right for $37 million.
Det var mycket pengar i omlopp vid den här tiden, och då kom man att behandla exempelvis grafiska blad som sedlar i högre valörer.
Men i början av 90-talet infekteras konstmarknaden av förfalskade grafiska blad.
Det lämnades in och auktionsverkens konstkunniga då bedömdes som falskt. Ja.
Men det var väldigt skickligt gjort. Det var samma mått, exakta mått. Och signaturen var väldigt... Den som har gjort signaturen måste ha tränat oerhört för att få det här. Ja, vi tyckte det var konstigt. Och det började gå rykte att det började komma förfalskningar av Miro.
Det var ju ett stort virvar att ingen visste liksom någonting om hur det egentligen förhöll sig. Och då är det klart att man tyckte att det där kändes väldigt suspekt.
Jakten på konstförfalskarna växer snart i omfattning. När nätverket visar sig ha förgreningar över hela världen.
Det är helt otroligt. Det var nästan obegripligt nu när man har lite distans till det.
Han la ju då alla kort på bordet. Då var det ju verkligen sjukt alltså.
Aftonbladet presenterar historien om ett brott, om den stora Miråsvinden, med mig Kristoffer Hansson. Under senare delen av 80-talet befinner sig Sverige i en formidabel högkonjunktur. Nybyggandet går för högvarv, fastighetspriserna skjuter i höjden och människor gör snabba pengar på börsen. Nya regler för kreditmarknaden gör att bankerna nu kan låna ut obegränsat med pengar. En ekonomi på steroider. Mycket pengar i omlopp gör att människor unnar sig dyrare kapital- och lyxvaror. Inte sällan för lånade pengar. Många branscher upplever nu en guldålder. Och konstbranschen var inget undantag. Vi hör Claes Måser, känd för tv-tittarna från Antikrundan, till lika gallerist.
Det som kostade 3 000 1983, det kostade då 25 30 000 eller mer i slutet av 80-talet. Så att det var en oerhörd prisutveckling de där åren. Och den konst de hade köpt, den kunde man då deponera i bank, för den hade stigit så pass mycket, och man kunde presentera värderingsintyg och så vidare som visade på den här prisspiralen uppåt. Så att bankerna blev ju väldigt släpphänta och tittade bara på de här intygen, och sen lånade man ut nya pengar då för konstinvesteringar.
Frikostiga låneregler och en hög tilltro till konstinvesteringar gjorde att man nu kunde låna pengar för att köpa konst. Men bankerna tog nu också gärna emot konst som säkerhet vid banklån. Man behandlade konst som värdepapper.
Ja, det gjorde man. Det är nog enda gången man från banksystemet har accepterat konst som någon form av säkerhet i Sverige. Utomlands var ju det ganska vanligt. Det finns en tradition att utländska banker till och med bygger upp konstfonder och så vidare som en alternativ placering. Men i Sverige var ju det här ett fullständigt nytt instrument som dök upp.
Lockelsen i att tjäna snabba pengar på konst och priser som bara steg gjorde att många nu slog som de eftertraktade dyrgriparna. Och det var framförallt priser på svensk konst som nu nådde nya rekordhöjder. Vi hör Mark Mori som då arbetade på Bukowskis auktioner i Stockholm.
Konstbranschen, den kokade verkligen. Det var ju en otrolig spekulationstid. Man kunde köpa en Liljefors på våren och sälja den ett halvt år senare med en halv miljon i vinst. Då. Så att det var galet.
Ja, man kan väl säga att då hade vi lämnat en period då skandinavisk konst var väldigt underskattad. Och sen hade vi hamnat i en formidabel högkonjunktur då allt bara gick rakt upp i sky high, upp i himlen. Och den skandinaviska konsten sålde kanske bättre utomlands än i Sverige.
At $31 million, $32 million, $33 million, at $33 million. Still against you at $33 million now. At $33 million, $34 million this side, $35 million.
Jag tror vi kunde sälja närmare 50 Liljefors och ett 15-tal sonmålningar och lika många Carl Larsson på en och samma auktion. Helt otroligt.
At $37 million and selling right for $37 million. Yours at $37 million.
Slutet av 80-talet var fullständigt galet. Det fanns en tillväxt som var alltså 100% per år minst. Och det fanns inga bromspedaler, utan alla trodde bara att allting gick vidare, och det var en enorm spekulation. Och framför allt var det ju det att in på marknaden kom människor som hade andra knep och metoder. Man belånade sig för att köpa konst, och det här var ju någonting som marknaden aldrig hade varit med om tidigare. Och det här drev ju upp priserna till vansinniga nivåer, så att det var otroligt spekulativt, kan man säga.
Och det var inte längre enbart erkända konstsamlare som bjöd över varandra i de fullsatta auktionssalarna. In på marknaden kom vanligt folk som tjänat snabba pengar och som fått tipset att investera i konst.
Plötsligt så dök upp folk som inte hade en aning om konsten, men som ville vara med i karusellen. Bilhandlare som visste ingenting, utan det var bara Liljefors och så. Det ringde en kund från Umeå som visste absolut ingenting om konst, och han ville köpa en son och som en annan skulle föreslå honom. Man frågade mig om det var äkta. Jag kan inte säga det per telefon. Så det var helt galet.
En hysteri som ledde in finanssektorns spelare in i konstvärlden, och de kom ju utan kunskaper, men de hade de finansiella resurserna. Och de hade ju bara hört att det var konst man skulle spekulera i, och då blev det ju en fullständig, ett Klondike av konstmarknaden. Och vi som ändå hade känselspröten ute och som såg vart det barkade, vi satt ju som stenstoder egentligen. Och när vi sa att nu är det nog, det kan inte kosta så här mycket pengar, så skrattade ju de här nya aktörerna åt oss och bara visade att det spelet gick vidare till nya höjder, va. Våren 90 så var det ju nästan all time high.
Priserna gick upp väldigt snabbt på en väldigt kort period. Alltså på 2 år som man ser en målning som kostade en Liljefors som kostade 100 000. Efter 2 år kostade det 800 000 till och med upp ett miljonen på ett par år. Så att det var väldigt snabb hos. Det var nästan obegripligt nu när man har lite distans till det. Ja. Och på en väldigt kort tid skulle man ta hem vinsten. Frågan var vem som skulle ha svarta Peter i handen efteråt.
Men köparnas omättliga hunger efter dyr konst gjorde att också efterfrågan på övrig konst ökade. Konst som tidigare varit mindre efterfrågad, men som nu blev eftertraktad. Framförallt så var det grafiska blad som nu fick sig ett uppsving.
Då ska vi komma ihåg att grafik har alltid varit svårt. Det har varit en liten klick människor som har köpt grafiska blad. För att folk i gemen har ju alltid sagt att ett grafiskt blad, ja, det är suspekt. Det finns ju en viss upplaga och det är inte original och så vidare. Så att grafiken har ju som företeelse haft väldigt svårt att hävda sig på en liten marknad som den svenska. Men när de här världsnamnen så att säga dyker upp på auktioner, Dalí, Miró, Chagall och så vidare, så blev det ju plötsligt över en natt accepterat att köpa grafisk konst. Den då samtida grafiken sköt ju iväg då rejält.
Men grafiska blad omgärdades inte sällan av problem. Jämfört med annan konst var det relativt enkelt att framställa förfalskningar som i alla fall lurade ett otränat öga. För Olof Barton, som då arbetade vid polisens bedrägerirotel i Stockholm, var det här inget nytt.
Vid den här tiden var det väldigt vanligt, och särskilt när det gällde grafisk konst. Och det berodde ju på att Det var mycket pengar i omlopp vid den här tiden och dålig bankränta och så. Och då kom man att behandla exempelvis grafiska blad som typ Miró, Picasso och andra kända grafiker som sedlar i högre valörer.
Vi hör Claes Moser igen.
Ja, alltså vad som blev nytt i modern tid, det var ju att det kom ut så kallade övre kataloger, alltså beskrivande förteckningar i bokform över en konstnärs hela produktion. Och alla de här konstnärerna fick övre kataloger där alla grafiska blad till exempel finns redovisade som konstnärerna har gjort.
Under 1990 översvämmas konstmarknaden av grafiska blad av de allra största konstnärerna. Kanske lite för många, eftersom varje blad trots allt var tryckt i en begränsad upplaga. Under vintern har ovanligt många blad av den spanske konstnären Miró lämnats in till försäljning. När Marc Mori och hans kollegor på auktionshusen jämför de inlämnade Miró-bladen mot de senaste referensböckerna över Mirós verk upptäcker man små skillnader verken emellan.
Man såg i och med de nya böckerna att det var lite skillnader, men i och med den typen av grafik som är med karborendum, så det kan bli vissa nyanser, men det var väldigt skickligt gjort. Det var samma mått, exakta mått, och signaturen var väldigt, den som har gjort signaturen måste ha tränat oerhört för att få det här. Ja, vi tyckte det var konstigt, och det började gå rykte att det började komma förfalskningar av Miró.
Under vintern 1990 får bedrägeriroten i Stockholm in ett tiotal anmälningar om misstänkta Miró-blad. Och det blir den förre polismannen Olof Barton som får ärendet på sitt bord.
Ja, det kom in en 12 etsningar signerade Miró, inlämnade till Beijers och Bukowskis och Stockholms auktionsverk för försäljning till ett pris av cirka 100 000 kronor styck. Där man ju då på respektive auktionsfirma bedömt verken vara förfalskade. Och man har ju då gått på olika referensmaterial.
Men det fanns ytterligare en detalj som gjorde Miró-bladen intressanta. De hade alla det gemensamt att de ingick i den så kallade HC-upplagan. När konstnären är färdig med sitt verk är det dags för tryckning. Tryckningen sker i en varierande men begränsad upplaga. På varje blad skrivs ett unikt nummer samt hur stor den total.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Upplagan är. Till exempel 1 av 100, 2 av 100 och så vidare. Detta görs för att bibehålla den begränsade upplagan som också återspeglas i priset. Därefter signeras varje blad av konstnären och tryckplåtarna förstörs. Men under tryckningen tillkommer alltid ett par extra blad som ligger utanför den numrerade serien. Det kan vara provtryck eller blad ämnade för konstnärens personliga bruk, att ge bort till släkt och vänner. Dessa blad märks då med EA eller HC. Men blad av den här typen är alltid mindre till antalet än de som ingår i den huvudsakliga serien. Men för en förfalskare är det extra tacksamt att använda just EA eller HC-märkningen, eftersom man då slipper märka flera blad med samma unika nummer.
Det var ovanligt många blad som var EA eller HC-signerade. Alltså. EA är ju Epreuve Artiste, alltså konstnärens egen upplaga, och HC på samma sätt, Art Commerce. Och det var ovanligt frekvent med sådana blad och så många EA eller HC-blad i omlopp att det var vanligare med den typen av blad. Och det gick ju ryktes spridning också på den här under den här åren att det var någonting som var knasigt. Och det gjorde ju att jag drog öronen åt mig och jag hanterade ju inte den här typen av blad för att slippa problem. Men det poppade ju upp väldigt många nya aktörer som förmedlade konst. Jag tror vi hade ett par hundra gallerier i Stockholm under 80-talet. Och titta hur det ser ut idag där det finns en handfull, eller de är lätt räknade i alla fall. Så att det var ju ett stort virvar att ingen visste liksom någonting om hur det egentligen förhöll sig. Och då är det klart att man tyckte att det där kändes väldigt suspekt.
Tillsammans med sin kollega Ragnar Bergmark åker polismannen Olof Barton runt i gallerister och auktionshus i Stockholm och samlar in misstänkta miråblad för vidare undersökning. Bekräftelsen på att man är på rätt spår kommer när man tittar närmare på själva pappret som används vid tryckningen. Pappret avslöjar nämligen att bladen tryckts långt efter det att originalutgåvan givits ut.
Initialt kom Ragnar Bergmark och jag underfund med, eller fick tips om från sakkunniga, att de här bladerna, pappersarkerna som de här etsningarna trycktes på, gjordes på ett särskilt bomullspapper som göts. Och i och med det gjutningen här så blev det fyra luddiga kanter. 1988 så började papperstillverkaren Arch, som det heter. Han la in en extra stämpel, eller en vattenstämpel, där man kunde tidsbestämma pappret och att det var efter 1988. Och det lades på den underkanten av konstverket. När man nu gav ut förfalskade blad, då var man ju tvungen att få bort det där, va? Vattenstämpeln som sa när pappret var tillverkat. Så då skar man med en vass kniv så mycket så att man inte kunde säga när pappret var tillgjutet. Så när vi gick runt på hos gallerister och privatpersoner för att eventuellt beslagta förfalskade blad, så det första var att det lättade på ramen och såg vi då att det var bortskuret, den understa luddiga kanten. Då gav det för oss en klar indikation på att det här är ett förfalskat blad. Och så börjar vi då beta av de här personerna som lämnat in de här alstren.
Man intervjuar gallerister, auktionspersonal och konstsamlare. Men också de personer som lämnat in de falska bladen till försäljning. Och bland dem hittar man en pensionerad revisor bosatt i Göteborg.
Och han lämnade en berättelse att han en 4-5 år tidigare köpt det av en människa som hade fått ärva tavlan eller fått den på något sätt. Och det var enda verk den här revisorn hade köpt, så att ingenting annat hade haft med att göra. Och det verkar trovärdigt och så. Men sen gick vidare i högen, så var det ytterligare ett verk som han hade lämnat in, fast på en annan auktionsbyrå. Och då upptäckte vi att han ljög för oss rätt upp i ansiktet. Så att vi sa ju att vi pratade inte vidare i telefon, utan nu inställde på polishuset i Göteborg här om några dagar. Och så åker vi ner och så får vi ta ett samtal om det här. Men när vi skulle åka ner till Göteborg, så samma dag så ringde de upp från Göteborg och sa att han hade hittat honom i hans sommarstuga fullproppad med sömnmedel. Och det var liksom osäkert om han skulle kunna klara sig, men han låg på Sahlgrenska sjukhuset i alla fall. Då var det ju verkligen sjukt alltså, när han inte vågade träffa oss utan försökte ta livet av sig. Så att där fick det ligga på is ett par tre veckor innan vi fick klart tecken från läkare att vi kunde få prata med honom.
Den pensionerade revisorn i Göteborg var nu högintressant för utredarna på bedrägeriroten i Stockholm. Men i väntan på att han skulle tillfriskna och kunna förhöras fick utredningen gå på halvfart ett tag. Men på en annan plats i Stockholm sker samtidigt någonting som ger utredningen nytt bränsle. i början av januari 1991. Bara någon vecka efter att revisorn tagits in på Sahlgrenska sjukhuset kontaktas utredningen av Kulör Konsthandel i Stockholm.
Där gällde det att man hade köpt in 103 stycken blad redan 1989 till ett sammanlagt pris av 4 750 000. Så man hade ju redan sålt hälften av den här posten man köpte in.
De 103 bladen hade köpts in via ett ombud och skulle enligt säljaren härröra från en änka i Paris. Efter att Kulör Konsthandel gjort upprepade påstötningar om äkthetsintyg hade man till slut fått dessa från säljaren. En person bosatt i Danmark vid namn Flemming Hall. Men i konstkretsar cirkulerade nu ryktet om att falska miroblad fanns ute på marknaden.
Detta gjorde ju konstfirman Kulör knäsvaga. Så resterande skickade man ner till Miromuseet i Barcelona för undersökning. Och därifrån talar man ju om att det var falskt alltihopa som man hade skickat ner. Och med den bilden så gjorde man ju anmälan här om grovbedrägeri.
Samtidigt har revisorn i Göteborg återhämtat sig så pass att han nu går att förhöra.
Han var ju fortfarande väldigt medtagen, så vi fick hålla en mikrofon precis ovanför hans mun. Och han la ju då alla kort på bordet. Han hade kommit i kontakt med en gallerist vid namn Andersen. De hade träffats från början hos en asiat, också i Göteborg, som hade en liten ramverkstad. Den här Andersen, han hade en merå som man kunde sälja till den här revisorn. Och revisorn, som var mycket konstintresserad och kunnig, hade aldrig fått rört sig i den divisionen av konstverk. Så han nappade ju och kom att köpa sedan ett verk för 50 000 kronor. Så inom ett år kom han att köpa såna här miroblad av den här Andersen för cirka 3,5 miljoner kronor. Som man sålde vidare till olika gallerister i Göteborg för tillhopa 4,5 miljoner. Så revisen gjorde då på knappt ett år en ren vinst på 1 miljon kronor. Men vi hade ju ingen anledning att hålla på och pressa honom på det där då, för han var ju så dåligt skick, va? Och kommer vara det under hela utredningen, va?
Revisorn berättar att han fått erbjudande om att köpa miroblad till vrakpris. Visst hade tanken slagit honom att det var konstigt att just han fått chansen att komma över så exklusiva blad. Men frestelsen att sälja bladen vidare och göra snabba pengar överskuggade alla eventuella tvivel. Men även om revisorn faktiskt köpt och sålt förfalskade blad, så var det tydligt för Olof Barton att han inte hade någon huvudroll i ett större sammanhang. Dessutom fanns det andra spår att följa upp. Bland annat i polisens egna arkiv nere i Göteborg.
Nu börjar det liksom bli ett stort ärende på det här. Så vi kollar upp allting som har hänt. Och bland annat så kom man för mig att i Göteborg ett par år tidigare så hade det prånglats ut ett 20-tal med råblad som hade tagits i beslag, bedömts vara förfalskade, men sen hade utredningen lagts ner, va? Utan, som vi tyckte, var alldeles för lättvindigt sett.
I den gamla utredningen från 1988 hittar man något intressant. Den person som då var misstänkt för grovt bedrägeri var nämligen samme Andersen som revisorn köpt sina blad ifrån. Och nu inträffar något märkligt.
Men i samband med det här, just det här när vi började samla in, kolla upp vad som hände i Göteborg och så här, så började den här kollegan från Göteborgspolisen som haft den tidigare utredningen om miroblad ringa upp till oss och fråga om våra strategier här i Stockholm och vad vi har för misstänkta och med mera. Och vi blev så väldigt irriterade och misstänksamma. Tänkte att den här mannen vågar vi inte prata med riktigt. Alltså att, så pass misstänksamma att vi vågar inte arbeta i Göteborg utan att uppträda inkognito. Så varje gång vi kom åka ner till Göteborg och hålla förhör med mera, så gick vi alltid omvägar om poliset i Göteborg för att ingen skulle kunna se oss. Nu när vi hade klara indikationer på Andersen, för att här var en person som borde bevakas dygnet runt. Vi visste ju inte var hade han sitt förråd av grafiska blad, eventuella medgärningsmän och så. Så kopplade vi in Rikskrims spaningssektion. Vi tog det från Rikskrim till och med. Och det var en komb för att de inte skulle kunna vara igenkända. Vi var rädda då att det fanns någon läcka och då skulle inte komma någonstans.
I samma veva får man nu också hjälp från ett oväntat håll att provocera fram bevis.
Vi träffade då också en finansman och konsthandlare som var mycket polisvänlig och förbannad på den här situationen som uppkommit med alla de här med råbladarna. Och vi sa till honom, men om det är äkta konst, äkta med rå, hur ställer du då? Ja, då köper jag direkt in för 1 miljon, sa han. Ja, men lägg ut den designen här på marknaden.
Slut på del 1. Fortsättning följer i del 2.